Välkomna till ett nytt avsnitt av Magasinet som den här veckan ska handla om den hackerattack som drabbade flera svenska företag och myndigheter i helgen och slog ut bland annat Filmstaden och Rustas servrar. Vilka ligger bakom den här typen av attacker? Vad är deras mål och kan vi förvänta oss värre attacker i framtiden? Det ska vi prata om idag. Och med mig för att diskutera det så har jag Daniel Jaurén, IT-säkerhetsexpert på IT-säkerhetsföretaget TrueSec. Välkommen till Magasinet.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Om vi börjar då om den här senaste attacken. Vad vet vi om den och vilka som ligger bakom?
Det vi vet är att det är T2 Euris datacenter, ett av dem i Sverige, som har blivit krypterat av en...
Vi kanske ska börja med att berätta bara vilka det är. De ordnar, vad ska man säga, servrar åt företag, eller vilka är det här företaget?
Precis, de är ett IT-hostingbolag kan man säga, så att det är företag i Sverige som har sin infrastruktur, sina servrar och sina tjänster hos T2 Euro då, i deras datacenter. Och det är den här miljön, eller delar av den, som har blivit krypterad och således otillgänglig. Det gör att det är ganska många företag i Sverige som har tjänster som inte fungerar. Till exempel de du räknade upp. Det kan vara allt ifrån hemsidor till lönesystem eller andra. Mm.
Och vad vet vi om vilka som ligger bakom där?
Det företaget själv har gått ut med är att det rör sig om Akira Ransomware. Det är en rysk plattform för att bedriva just såna här utpressningsattacker mot företag. Och vi på TrueSec har utrett väldigt många Akira-case då den senaste halvåret skulle jag säga.
Vad är det? Kan du berätta lite mer om Akira? Vilka är det och vad är deras syften?
Akira har en plattform egentligen, så de bygger en plattform för att utföra IT-angrepp. Sen är det andra hackeraktörer, man kallar dem för affiliates, som använder den här plattformen för att genomföra utpressningsattacker. Just den här plattformen är ganska ny, skapades någonstans i början på 2023, så att, ungefär vid den här tiden förra året.
Men då är det alltså det man anlitar då människor eller människor som kontaktar de här och säger att nu vill jag ut, eller hur funkar det alltså rent praktiskt?
Ja, men det är ganska likt den typen av IT-säkerhetstjänster som vi har i väst. Det finns kreativa personer som ansöker om att få vara en del av det här, den här plattformen. De får tillgång till verktyg för att kunna genomföra angrepp hela Akiras plattform. Och sen så genomför man angreppet då. Så att egentligen behöver man som utförare inte ha så mycket mer än någon form av bristande moral. Man behöver inte ha djup teknisk expertis för att genomföra de här typen av angrepp.
Hur kommer det sen då att man lyckas komma åt de här servrarna? Det här handlar om stora företag och myndigheter och vi pratar lönesystem. Och alltså, hur är det ens möjligt att lyckas med det?
Det är svårt, det är såklart inte omöjligt, men det är svårt att skydda sig. En angripare behöver bara hitta en väg in vid ett tillfälle och ur ett försvarsperspektiv så är det svårt att alltid ha alla hål tilltäppta hela tiden. Det kommer nya sårbarheter och så hela tiden. Det man ofta försöker göra för att skydda sig mot den här typen av angrepp är ju att se till att vända på rättviseförhållandet, att ha hela tiden full övervakning i miljön och se till att hotaktören bara behöver göra ett misstag för att bli upptäckt.
Är de bara ute efter pengar de här eller vad är det de vill egentligen?
Det är såklart jättesvårt att veta. Vi ser ju Akiras program som huvudsakligen drivet av pengar. Och det är ju då de här pengarna man får in på utpressningsattacker. Och tittar man globalt sett så är det de här utpressningspengarna som finansierar hela cyberbrottsligheten i Ryssland. Och så fort det finns bolag som betalar så då kan de köra ett par månader till. Så de här plattformarna, Akira är ju bara en av många, drivs ju i princip som en liten startup-firma.
Och finansieras då på pengar man får in på
utpressningsattacker. Ja. Sen kan ju inte vi veta om det finansieras på andra sätt, såklart. Men
det här finska serviceföretaget, de har ju sagt att de inte ska betala någon lösensumma då. Varför ger man sig ändå på dem? Eller sker det saker som vi inte vet?
För det första är det ju väldigt svårt att veta vilka bolag som betalar i slutändan. Och det finns nog inget bolag som skulle gå ut och säga att vi kommer att betala, självklart. Sen är det väl så att vi råder ju alltid våra kunder då, i andra fall som drabbas av den här typen av attacker, att inte betala. Dels av moral och etiska skäl kanske, men även att det är i de fall som vi hört om när bolag betalar, att det är svårt att faktiskt återställa miljön även om du får nycklarna. Får inte tillbaka all data, det tar ändå tid. Så har man gjort läxan innan man drabbas av den här typen av attack, så går det oftast fortare att kanske återställa miljön från backupper istället.
Och jag förstår då, så Akira kommer från Ryssland och jag förstår så kommer de flesta av de här grupperna just från Ryssland. Hur kommer det sig?
Det man måste förstå är ju att i väst, så, eller i de allra flesta länder, så anser man ju det här vara en väldigt olaglig verksamhet. Det är cyberbrottslighet som vi pratar om. Det finns alltså en polisiär och en säkerhetstjänst som är ute efter att förhindra den här verksamheten. Det som skiljer Ryssland från de flesta andra länder är att det här är en tolererad verksamhet. Man ifrån statligt håll låter den här verksamheten att fortgå. Det är ett helt poddavsnitt bara i det.
Ja, men om vi kan gå in på det lite grann då, varför gör man det? Är det för att man vill störa västintressen, eller vad ligger bakom det?
Det finns ju ett antal oskrivna regler att man får inte angripa mål i Ryssland eller där ryska intressen kan föreligga då. Men annars så är det ju, ligger det ju kanske i någon form av statlig vilja. Man kan få en liten win-win-situation att förstöra för bolag i väst och samtidigt finansiera verksamhet i Ryssland. Och så kan man ju också titta på, vanligt i såna här typer av angrepp så förs det ju också ut information. Och vi vet inte om det har skett i det här fallet såklart. Men den informationen använder man också från de här hackerhållet då, att ja, ni kanske kan återställa era system, men vi kommer att läcka informationen ni har och det kommer skapa problem för er ur ett GDPR-perspektiv eller något annat perspektiv då. Så det blir en sorts dubbel utpressning.
Vad är det för typ av information som man kan komma åt då och läcka?
Det är olika beroende på fall till fall. Nu har man ju angripit ett datacenter. Det är ju inte säkert att man har lyckats få med sig all information i det här datacentret. Ganska troligt att det inte är så, skulle jag säga, men det blir ju en spekulation. Men i vissa fall när man angriper mer enskilda system kanske man tar hela databaser och sådär.
Och då, vad innebär det då? Personuppgifter och sånt? Eller vad är det för känslig information som man kan komma åt i ett sånt här fall?
Ur ett utpressningsperspektiv vill man ju ofta ha mycket personuppgifter, för att då blir det väldigt jobbigt för det drabbade företaget att hantera ur ett GDPR och även ett kundrelationsperspektiv då. Men jag skulle säga att man tar ur ett angreppsperspektiv, så tar de det de får tillgång till på ett förhållandevis smidigt och enkelt sätt. För det handlar också om att kunna föra ut stora mängder data och hitta datat då, så att säga, när man genomför angreppsattacken. Så det är svårt att säga. Det kan vara allt ifrån jättejobbigt för den drabbade till mindre jobbigt.
Mm. Och vad är jättejobbigt då?
Det är ju om man får ut stora mängder personuppgifter, och framförallt om det skulle vara så att man kanske inte hanterat personuppgifterna på rätt sätt. Det finns ju väldigt mycket krav på hur man ska ha en bra personuppgiftshantering, och det kan ju vara lite riskfyllt. Mm.
Men vadå, hur folk har agerat eller vad man har handlat eller liksom vad...
Vad det kan vara för personuppgifter.
Ja,
det kan ju vara allt ifrån användarnamn till användarnamn och lösenord till konto, medlemsnummer, personallistor. Det beror ju på vad driftleverantören i det här fallet, så det var vad dennes kunder hanterar för personuppgifter i den här miljön.
Men du säger att det är svårt att skydda sig mot det här, alltså för även om man är en duktig IT-leverantör, så är det svårt att vara helt safe, eller?
Det är svårt att helt förebygga. Alltså man kan inte bygga sig ur den här problematiken riktigt, utan man behöver ha en säkerhetsövervakning på plats hela tiden som tittar på de här sakerna. I vissa fall så ser vi att de här typerna av angrepp, det kan gå oerhört fort. Oftast så händer det ju, precis som i det här fallet, natten till lördagen, fredag eftermiddag-syndromet. Och det kan gå väldigt fort ifrån en, att man utnyttjar en sårbarhet och kommer in i systemet tills man har full tillgång till miljön. Då. Det är liksom de mest snabba fallen, så vi pratar om timmar, om inte minuter.
Om vi blickar lite framåt, det här handlar ju, det är ju allvarliga saker det här, men kan man förvänta sig att de kommer, den här typen av grupper kommer att börja angripa mer livsnödvändig infrastruktur som elnät till exempel, eller till alltså banker och komma åt bankkonton och sådana där saker? Vad ska vi vara oroliga över sånt?
Det är väl alltid bra att vara lite sunt paranoida. Som sagt, vi på TrueSec har utrett väldigt många fall det senaste året, eller senaste halvåret, särskilt kring Akira. Vi ser ju inte, man kan inte säga så att de bara angriper, vad ska man säga, riktigt kritiska mål ur ett samhällsperspektiv. Det kan vi inte säga, utan det angrips lite högt och lågt och här och där, om jag får säga så då. Mycket av den här typen av angrepp är opportunistiskt drivna. Där man kommer in så genomför man angrepp. Man kan vända på det och också genomföra riktade angrepp. Man bestämmer sig vart man vill ta sig in och så väntar man på tillfället där det funkar. Tittar vi på angrepp mot elnät till exempel som har skett i Ukraina, så är ju det ur ett tekniskt perspektiv ett väldigt likartat angrepp som den här typen av krypteringsattacker. Men syftet är ju helt annorlunda. Just pratar vi särskilt finans, då är man ju, finansbranschen är, skulle jag säga, väldigt ledande i att dels förebygga de här typen av angrepp, men faktiskt att detektera dem i tidigt skede så man inte får det. Om det är några som man ska peka ut som bäst i klassen, så är det ju finansbranschen.
Och det är just för att det är så känsligt förstås att det handlar om...
Det finns ju en lång historik. De måste ju, har ju under väldigt lång tid behövt skydda sina transaktioner och sina kunddata. Jag tror man har jobbat med den här typen av frågor under mycket längre tid.
Du pratar ju om elnät då i Ukraina och sådär. Alltså, tror vi kan se en utveckling här när ryska intressen, alltså statliga intressen, kommer att använda sig mer av sånt här?
Man ska väl också se det så här att... Tittar vi ur nationstaten, när vi pratar Ryssland, gör den här typen av angrepp, så är det ju huvudsakligen inriktat mot mål där man faktiskt bedriver ett krig eller har i alla fall en militär konflikt. Ukraina har ju haft den här typen av problematik sedan 2014, sedan annekteringen. Det är inte ett lättvindigt vapen eller förmåga som man skulle använda mot tredje land eller där man inte är engagerad i en konflikt, för att kommer det ut till exempel att en vapengren i Ryssland hade genomfört den här attacken, då är det en ganska offensiv handling som kräver ett ganska djupt svar ifrån det andra landet eller eventuellt militär allians som man är med i NATO då till exempel. Och där är vi ju inte riktigt.
Men tror du att vi kommer kunna se en sån utveckling längre framåt? Jag tänker spänningarna ökar mellan väst och Ryssland och vi har även Kina och sådär. Alltså vad går att spekulera lite kring där, hur det här kan användas i framtiden?
Man kan väl säga så här att vi har ju någon form av hybridkrig eller hybrid påverkans tid både nu, sen flera år tillbaka och i framtiden. Och det kännetecknas ju av att man kan genomföra angrepp som inte går att härleda tillbaka till en aktör. Den här typen av cyberangrepp ligger ju i linje med det. Det är väldigt svårt att leda i bevis att det är så. Jag tror att man ska fokusera på att det här är ju den nutid som vi lever i, och det finns ingenting som tyder på att vi kommer att ha färre angrepp av den här typen under det här året jämfört med förra året till exempel.
Men ni på TrueSec som då möter sånt här hela tiden, vad är din spaning där? Alltså, vad är det framförallt företag och myndigheter vi kommer se mer av, eller går att säga någonting? Eller
som drabbas?
Ja, som kommer drabbas framöver, eller hur? Privatpersoner, eller hur?
Just nu, som jag sa, så är ju den här typen av angrepp väldigt opportunistiskt drivna. Och tyvärr är det väl så att det är en hel del kanske mindre spelare, både företag, kommuner, myndigheter som ligger lite efter i säkerhetsarbetet. Och det om man ska göra någon form av spaning så går man väl mot, går vi kanske mot en tid där de som gör IT-säkerhet på riktigt, de kommer klara sig, och de som inte gör IT-säkerhet på riktigt, de kommer få det lite svårare på ett eller annat sätt. Sen är ju liksom effekterna och konsekvenserna kan ju vara, ja, det beror ju på verksamheten.
Men det finns inte en risk här att de här grupperna alltid ligger ett steget före då? Man kan
de kommer angripa. Alltid ligga steget före. Som jag sa så det krävs en väg in vid ett tillfälle för att man ska komma in. Men har man, som sagt, har man kontinuerlig övervakning, då vänder man på det förhållandet när hotaktören väl har tagit sig in. För det räcker inte med att komma in, man måste kunna röra sig i miljön och få tillgång till hela miljön innan man gör en kryptering. Och det är den fasen som man har en viss tid på sig att skjuta ner angreppet där då.
Kan du förklara det där lite närmare för oss som inte riktigt förstår hur det funkar? Alltså vad händer från att man tar sig in till så att man kan verkligen utöva skada då?
Ja, men en angripare tar sig in kanske till exempel via en sårbarhet i en produkt som ett företag har till exempel. Ifrån den då kan man säga att då finns hotaktören på den servern. Men för att man ska kunna låsa ner hela miljön, då måste man komma åt system som ligger på insidan hos ett företag eller myndighet. Och för att kunna ta kontroll över hela det miljön, du kan tänka dig på företaget där du jobbar, så kommer ju inte du åt alla servrar, utan ni har förmodligen en IT-tekniker eller en IT-admin som kommer åt hela. Och då handlar det ur ett hotaktörsperspektiv att få tillgång till hans eller hennes uppgifter. Så man rör sig i nätverket och försöker samla på sig mer och mer rättigheter, och till sist så har man uppnått högsta behörighet och då drar man ner gardinen. Då.
Men om man då, menar du att då finns det möjligheter om man upptäcker det här tidigt att kunna stoppa det från företagets eller myndighetens sida? Eller hur agerar de så att säga för att försvara sig då?
Ja, som sagt, det är den här fasen mellan själva intrånget till dess att man har fått den här nivån av behörighet som är tiden som egentligen är mest effektivast i detektionssynvinkel. Och det kan ju vara, som jag sa, mellan minuter, timmar, dagar, veckor. Men om man ska göra ordentlig övervakning, då måste man ha ögon på det hela tiden.
Ja, just det. Så att det rådet du kan ge till företag, det är att man ska, har man ständig koll på det här, då är det ändå en större, ska man säga, chans att upptäcka intrången i tid, eller?
Ja, och jag tror att de flesta som jobbar som CISO eller IT-säkerhetsansvariga vet det här. Det handlar ju oftast om möjlighet att få finansiering att kunna göra den här typen av verksamhet eller den här typen av åtgärder. Alltså. Det är tillbaka till ledningsgrupper och styrelser att fundera över sina affärsrisker. Egentligen. Mm.
Har du något råd att ge som IT-säkerhetsexpert till myndigheter och företag i Sverige om hur man ska skydda sig från sånt här?
Använd den informationen som finns. Det finns otroligt mycket kunskap om hur man skyddar sig, vad man ska göra, vad som är effektivt. Ofta så tror jag att man kanske kan känna sig lite handlingsförlamad, men försök inte göra allting själv, utan använd den kunskap som finns.
Som privatperson då? Ska man tänka där? Nu är det företag här, de kanske har kommit åt mina personuppgifter och så. Ska man vara orolig, eller vad du tycker du man ska tänka där?
Jag tycker återigen man ska vara lite sunt paranoid. Alla personuppgifter som man lämnar hos olika bolag, olika kundregister, man får helt enkelt anse att det här är förmodligen läckt. Och vad får det då för konsekvensen? Ska man ju naturligtvis rättigheter i form av GDPR-reglering och kundavtal och så vidare. Och de ska man ju såklart bejaka.
Mm. Har vi gått för långt till och med till att använda alla de här systemen nu, att vi är så beroende av alla data- och IT-system och ger ut våra personuppgifter? Borde vi liksom tänka efter och kanske göra på något annat sätt, eller är det här för att stanna?
Någonstans måste vi välja vilket samhälle vi vill leva i. Det är klart vi kan dra ur sladden, men då lever vi som vi gjorde för 100 år sedan. Digitaliseringen kommer alltid vara drivet av möjligheterna, inte av riskerna. Men jag tror att vi måste ju tänka på att faktiskt försöka städa upp våran bakgård också. Vi sitter just nu med otroligt mycket tekniska skulder i våra IT-miljöer som måste hanteras.
Kan du utveckla det? Vad menar du med det?
Om man tittar på en generell IT-miljö idag. Så det är ju samma sårbarheter och brister i processer och investeringar som vi såg för 20 år sedan. Det är samma problem idag. Men vi har dessutom tillfört alla moderna hot.
Och då pratar du om företagen, pratar du också om oss som liksom, när vi privatpersoner befinner oss i IT-miljöer?
Huvudsakligen då företags IT-miljöer.
Just det.
Företag och myndigheters IT-miljöer.
Och där måste man helt enkelt bli bättre på att upptäcka det här i tid och lägga resurser så att man klarar det. Eller det är det viktigaste.
Ja, jag tror det. Ur ett individens perspektiv så tycker jag man kan också uppmärksamma problem själv. Det går lätt att tänka så här: om jag kunde logga in med mitt användarnamn och lösenord, då kan ju någon annan göra det. Ah, det här kanske inte var så bra. Då kan man titta efter möjligheter. Man kanske kan fråga den ansvariga. Kan jag slå på någon säkerhetsfunktion som gör att mina kollegor inte kan logga in på min mail, till exempel. Så
till sist,
ställa krav.
Ja, just det. Till sist, du har varit inne på det här. Vi har pratat lite i framtid, men kan man säga att är det framförallt den här typen av angrepp mot företag, lite opportunistiska, är det det som, och myndigheter, är det det som kommer att fortsätta mer än att vi ska vara rädda för att det kommer att slå mot hel infrastruktur och sådär? Hur ska man se det där?
Om ett land skulle slå ut svensk elproduktion med en cyberattack, då har vi andra förestående problem. Så det tycker jag inte man ska gå omkring och vara rädd för. Den här typen av grepp som vi ser nu, det kommer att hända igen. Det kommer bli, precis som nu, väldigt mycket indirekta effekter av det här. Det är många företag som drabbas på grund av att ett företag drabbas. Så jag tror att där måste ju alla företag och myndigheter titta på vilka leverantörer vi använder och planera för det tillfället att den tjänsten nu inte längre finns tillgänglig. Och hur gör vi då? Ur ett individuellt perspektiv som medborgare här i Sverige, så är det ju kanske mest att inte bli för rädd, tror jag. Det här är naturligtvis tråkigt och illa att det händer, men hantera det med frontalloben och inte reptilhjärnan.
Ja, just det. Men lite sunt förnuft ändå när det gäller säkerhet, kan man säga.
Ja, verkligen. Ja.
Får vi säga tack så mycket till dig, Daniel Jaurén, IT-säkerhetsexpert på IT-säkerhetsföretaget TrueSec. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.